Magnus Rosman läser Det ögat inte ser av Lee Child i översättning av Anders Bellis.
Kapitel 1. Självmordsbombare är lätta att identifiera. De uppvisar alla möjliga slags avslöjande tecken. Mest för att de är nervösa. Per definition är de ju alla nybörjare. Det israeliska kontraspionaget skrev försvarshandboken där de talade om för oss vad vi ska vara uppmärksamma på. De utgick från pragmatisk observation och psykologisk insikt och sammanställde en lista över avslöjande beteendefaktorer. En israelisk armékapten lärde mig listan för 20 år sedan. Han kunde gå er på den. Därför kunde jag också gå er på den. För på den tiden låg jag i 3 veckors utlandskommendering i israeliska armén och befann mig sällan mer än 1 meter från honom. I Israel, i Jerusalem, på Västbanken, i Libanon, ibland i Syrien, ibland i Jordan. På bussar, i butiker, i folkmassor på trottoarer. Jag höll hela tiden ögonen öppna och gick ständigt igenom listans punkter i huvudet. 20 år senare kan jag fortfarande listan utantill. Och jag håller fortfarande ögonen öppna. Gammal vana. Av ett annat gäng killar lärde jag mig ett annat mantra. Titta, se inte. Lyssna, hör inte. Ju mer man engagerar sig, desto längre överlever man. Gäller det en manligt misstänkt är listan 12 punkter lång. 11 om den misstänkta är kvinnlig. Skillnaden är om den misstänkta är nyrakad. Manliga självmordsbombare rakar av sig skägget. Det hjälper dem att smälta in. De ser inte lika misstänkta ut. Resultatet blir blekare hud i ansiktets nedre halva. Eftersom den inte varit exponerad för solen på länge. Men jag var inte intresserad av rakning. Jag arbetade med 11-punktslistan. Jag tittade på en kvinna. Jag satt i ett tunnelbanetåg i New York. Tåg nummer 6, Lexington Avenue-linjen. På väg mot centrum 2 på natten. Jag hade stigit på från södra änden av perrongen på Bleecker Street i en vagn där det bara satt 5 människor. Tunnelbanevagnar känns små och intima när de är fulla av folk. När de är tomma känns de enorma och grottlika och ödsliga. På natten känns belysningen hetare och starkare, trots att det är samma belysning som på dagen. Belysningen är det enda ljus som finns där nere. Jag låg utsträckt över ett säte med 2 sittplatser norr om de sista dörrarna på den sida av vagnen som vette utåt. De övriga 5 passagerarna satt alla söder om mig på avlånga säten. I profil, med sidan mot mig, långt från varandra. De stirrade tomt rakt fram. 3 till vänster, 2 till höger. Tunnelbanevagnens nummer var 7622. En gång när jag åkte 8 stationer med tåg nummer 6 hamnade jag bredvid en galning som pratade om vagnen vi satt i med samma slags entusiasm som de flesta män förbehåller sport eller kvinnor. Därför visste jag att vagnsnummer 7622 var av modell R142A, den nyaste i New Yorks tunnelbana, byggd av Kawasaki Kobe i Japan. Importerad, forslad till barngården på 207th Street, överlyft till rälsen med lyftkran och boxerad till 180th Street, där den testats. Jag visste att den kunde rulla 32 000 mil utan större underhåll. Jag visste att dess automatiserade system för meddelanden gav instruktioner med mansröst och informerade med kvinnoröst, vilket påstods vara ett sammanträffande, men i själva verket berodde på att tunnelbanenätets chefer trodde att en sådan arbetsfördelning var psykologiskt effektiv. Jag visste att rösterna kom från Bloomberg TV, men flera år innan Mike blev borgmästare. Jag visste att det fanns 600 R142-avvagnar i tunnelbanenätet.